När vi vaknade på bussen på väg mot centralstation i Warszawa såg jag blågula flaggorna överallt. Mitt hem togs ifrån mig två gånger. Första gången var 2014 när Ryssland annekterade Krim och den andra och slutliga gången var 10 år senare, 2022, när Ryssland hade börjat sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Våren 2022 lämnade jag, min mamma, min lillebror och vår hund Siri den ockuperade Krim och kom till Finland. Av en händelse blev det så att vi hamnade på ett svenskspråkigt ord. Och jag började studera svenska. Jag heter Kira Skarun och jag är din sommarpratare idag. Jag ska tala om Krim, ett nytt liv i Finland och om vikten av att hitta ljus även när mörkret omger oss. Jag är född och uppvuxen på Krim, världens vackraste plats. Solen, havet, berger och en barndom utan krig och utan Ryssland. Det var Krim betyder för mig. När jag tänker på min barndom minns jag sommaren. Sommaren på Krim var underbar. 90 dagar av lov, 90 dagar av frihet, 90 dagar utan skolan. Stekheta dagar på stranden och varma, mörkblåa kvällar ackompanjerade av susornas sång. De dammiga väggar i min stad så heta att de vuxna brukade säga asfalten smälter. Luftspeglingar vid horisonten, den spruckna jorden. När det svallare kvällen kom satt min familj ute på gården och åt de sötaste vattenmelonerna som hämtades från Kherson-region, ett område som nu ockuperades av Ryssland. Jag minns stiget till trädgården där vi kunde plocka persikor, tomater och olika bär till frukosten eller lunch. Stjärnhimlen i augusti, meteoritskurorna och vi hade tur och lyckades övertala våra föräldrar att stanna på stranden till kvällen kunde vi se hur vatten i havet glödde i mörkret. Mängden av turister kom till Krim med flyg, bil och tåg och jag minns särskilt tågen som susade förbi mitt hus. Efter annekteringen minskade deras antal drastiskt. Till den slutligen gick ett pendeltåg i timme. Om jag kunde inte sova på natten så lyssnade jag på tågen och försökte gissa var det var på väg, till Simferopol eller Jankoy. Före 2014 hade vi ukrainska språket och litteraturen som skolämne flera gånger i veckan. Krim var aldrig en ukrainskspråkig region, men ändå vi studerade ukrainska i skolan. TV och radio var på ukrainska. Jag ifrågasatte aldrig varför jag som talade ryska hemma skulle lära mig ukrainska. Jag bodde i Ukraina och därför var det självklart att jag skulle kunna landet officiella språk. Jag såg aldrig något fientligt i ett språk, varken ryska eller ukrainska. Båda språken var en del av min identitet. Åtminstone var det så före den fullskaliga invasion 2022. Ganska tidigt insåg jag att ryska var min tänkespråk, men ukrainska var mitt hjärtaspråk. Innan 2014 minns jag inte att någon av mina klasskamrater skulle ha haft en negativ inställning till ukrainskan. Vi läste litteratur, lärde oss dikter och vi sjöng ukrainska sånger på skolkonserter och lokala evenemang. Det här var en ljus och positiv tid i mitt liv. Men sedan hände det obegripliga. I februari 2014 tog Ryssland kontroll över Krim. Efter det som kallas Krimsvår förändrades allting på Krim radikalt. Ukrainska radiokanaler försvann, ukrainska tv-kanaler blockerades och i skolorna minskade småningom undervisningen i ukrainska. Först tog den bort som obligatorisk ämne och blev en frivillig kurs. Och efter ett tag försvann det helt från läroplanen. Jag minns en tjej i skolan som hade en fantastisk röst och sjöng ukrainska sånger. Hon var känd i vårt samhälle för det. Men efter annekteringen förändrades hennes repertoar drastiskt. Istället för vackra sånger om kärlek, natur och vänskap började hon sjunga proruska sånger. Det är bara ett litet exempel hur Krims ukrainska identitet suddades ut på språklig nivå. Efter annekteringen bodde jag och min familj kvar på Halvö. Vi fortsatte att tala ryska och när vi då och då reste till Ukrainas fastland talade vi fortfarande ryska. Ryssland använde ofta argument om förtryck av rysktalande i Ukraina som en orsak för annekteringen. Men jag kan med fullständig säkerhet säga att det före 2022 inte var sant. Tvärtom. Det var i Krim som det ukrainska språket avskalades och efter det raderades möjlighet att använda ukrainska. Och även efter Majdan, Krims annektering och kriget i sydöstra Ukraina fortsatte ganska många människor att tala ryska. För Ryssland var språkfråga en bekväm förevändning för annekteringen. Många i min far- och morföräldrars generation var inflyttade från Ryssland. De förstod inte ukrainska och ville inte heller lära sig det. Och när Krims vår kom skanderade många Krim är Ryssland eftersom ryska var den dominerande språket. Och ja, det stämmer. 100% av befolkningen talade ryska, men vi ändå var en del av Ukraina. Efter den fullskaliga invasion inleddes i februari 2022 fortsatte jag att prata ryska med mina föräldrar, mina bröder och mina vänner. Det var så vi alltid hade gjort. Men det började kännas fel. Jag visste att mina framtida barn skulle tala ukrainska. Att de skulle lära sig sitt modersmål genom sagorna och sångerna jag skulle läsa och sjunga för dem. Men om jag ville att de skulle tala ukrainska behöver jag börja med mig själv. Men hur byter man språk? Det känns ovant och obekväm. Mina vänner och släktingar på Krim skulle inte förstå. De skulle tro att jag gjorde det för att provocera. Jag började skriva dagbok på ukrainska, texta min pappa på ukrainska och övergick gradvis helt till talaspråket. Jag vet att min ukrainska inte är perfekt, eftersom jag inte växte upp med det språk. Men jag kan förbättra och berika min ukrainska genom att läsa böcker, lyssna på musik och helt enkelt använda det i vardagen. Eftersom det ukrainska språket är vår nationella identitetssymbol, liksom den gulblå ukrainska flaggan som nu är känd över hela världen. Jag vet att det kan låta radikalt, men Ukraina måste bygga upp sin identitet och tala sitt språk. Och jag vet att många ska säga att det är bara språk, men Ryssland använder språket som ett vapen mot ukrainerna själva. Jag heter Kira Skarun och jag är din sommarpratare idag. Krims vår ägde rum i mars 2014 efter den ukrainska statens försvagning under Euromaidan-revolutionen utnyttjade Ryssland situation, annekterade Krim och genomförde en olaglig folkomröstning. Enligt de officiella siffrorna röstade över 96% för att sluta sig till Ryssland. Var det sant eller bluff? Jag vet inte. Och jag tänkte inte att låtsas vara expert. Jag vet bara att det var olagligt. Att det inte borde ha hänt i en demokratisk värld. Då 2014 var jag nästan 15 år gammal. Jag gick sista året i grundskolan och förberedde mig för att söka in till en sjuksköterska utbildning i Simferopol. Precis bredvid Krims regionaladministration. Där hölls massdemonstrationerna. Vissa skanderade Ryssland, andra Ukraina. Det var en spänd atmosfär och vi fick ibland ställa in lektioner av säkerhetsskäl. Det var en mycket orolig period i vår familj. Min pappa lyssnade mycket på nyheterna, experternas åsikter, pratade med oss och förklarade varför det var fel om Ryssland annekterade Krim och vilka konsekvenser det skulle få. I familjerna till mina klasskamrater fördes också samtal, men av helt annat karaktär. De vuxna bråkade med varandra på grund av olika politiska åsikter. Och vi barn kopierade detta beteende och bråkade också i skolan. Jag och några andra elev var i minoritet, så det var väldigt, väldigt svårt. Så dagen den 16 mars 2014 hölls folkomröstning. Dagen efter vaknade vi under en rysk flagga. Ukrainska identitet började skyddas ut. Grivne ersättes av rubel. Och mitt examensbevis blev ryskt, trots att jag gått i skolan i Ukraina i 9 år. Jag började på högskolan och bodde i den lilla staden Hvardiske. Det är ungefär 25 kilometer från huvudstaden Simferopol med mina föräldrar. Jag studerade på en medicinskola i 4 år och åkte nästan dagligen tåg hem. På väg till järnstationen passerade jag ett övergångsställe och på andra sidan fanns en enorm banderoll om Krims vår. Varje år byttes den ut mot en ny. Budskapet förblev detsamma, men siffran som visade hur många år Krim hade varit en del av Ryssland ökte. 1 år, 2, 3, 4. En gång när jag var på väg hem kom jag på mig själv att tänka, oj, det har redan gått 4 år sedan Krim blev ockuperat. Kommer det någonsin att bli ukrainsk igen? Kommer Ukraina att göra något? Kommer västvärlden att agera? Vi pratade mycket om politik hemma. Ibland irriterade det mig och kändes tjatigt. Samtidigt levde vi vårt liv som vanligt. Jag tog examen på högskolan till sjuksköterska. Utbildade mig till designer efter det. Arbetade och ägnade mig åt dans. Men jag kan inte säga att jag helt slutade tänka på vad som hänt. Jag hade kanske vant mig vid rubel, vid de ryska flaggorna på Krim, vid människorna som flyttade till från Ryssland, vid en skämtsamma men samtidigt sårande fråga, vem tillhör Krim? Jag hade vant mig vid känsla av ofrihet, vid den ständiga närvaro av polisen på gatorna. Det låter kanske konstigt, men under de 8 år jag levde under ockupation var det just i närhet av polisen och nationellgardets patrull som jag kände mig otrygg. Jag hade vant mig vid känsla att jag får inte fullt säga vad jag vill om Ryssland och Putin. Krim byggdes upp, så att säga. Ryssland investerade mycket pengar i halvö. Nya bostadskomplex, parker, lekplatser, motorvägar och Krimbron byggdes. Många var glada över det, att de nu kunde resa till Ryssland med tåg eller bil utan problem. Men efter 8 år blev det tydligt att allt detta inte byggdes för krimborna och inte ens för russarna som flyttade dit. De ryska myndigheterna hade skapat en transportartär som behövdes för att sörja kriget. 8 år gick snabbt. Min familj och jag firade nu år 2022. Januari flög förbi och sen kom februari. Och våren 2022 kom tidigt. Jag fortsatte arbeta som designer och planerade framtiden. Men parallellt med det normala livet låg den en känsla av oro i luften. Fler godståg med militär utrustning började rulla genom vår stad mot gränsen mellan Krim och Ukraina. Träningar för stridspiloter intensifierades. Stridsflygplan flög över mitt hem flera gånger om dagen. Under 8 år hade vi vant oss vid det, efter vi bodde nära en militärbas. Men i februari 2022 blev det plötsligt mycket oftare. Ryssland kommer att inleda fullskaliga krig mot Ukraina, rapporterade västländerska nyheter. Ett krig? Ett krig på 2000-talet? Ett krig där människor dör, hus förstörs och städer upplånas? Nej, det är omöjligt. Det kan inte hända. Den 20 februari började jag läsa nyheter mer intensivt, prata med min pappa och känna en oro. Känslan av ångest tog över mig. Den 22 februari höll Putin ett tal där han erkände den så kallade folkrepublikerna Donetsk och Luhansk som självständiga. Han sa att Ukraina aldrig hade existerat som en riktig nation, att ukrainska bara var en rysk dialekt och att han skulle skydda rusarna i Ukraina från Kievs nazismregim. Den 23 februari grät jag mycket och läste nyheterna konstant. Jag lyckades somna, men på morgonen den 24 februari vaknade jag vid 8-tiden och öppnade Instagram. Ryssland har attackerat Ukraina. Ryska stridsvagnar nära Kiev. Ryska helikoptrar bombar byggnader i Kiev. Krig. Jag började gråta hysteriskt. Mamma kom in i rummet och frågade vad som hade hänt. De gjorde det. De attackerade Ukraina. Det är krig i Ukraina. Mamma trodde mig inte. De första dagarna av kriget gick som en dimma. Jag hade hela tiden telefon i handen. Vi ringde min bror för att höra hur han mådde i Mykolaiv, staden där han bodde i början av den fullskaliga invasionen. Jag minns hur vi en gång ringde honom för att fråga hur han hade det. Och då hörde vi kraftiga explosioner. Min bror sa att han inte kunde prata och sprang till skydd. Efter ett tag, jag minns inte exakt när, började ryska trupperna närma sig Mykolaiv. Vi övertalade Kirilo att flytta till Kiev. 2 dagar efter att han hade åkt slog en rysk raket ner 500 meter från huset där han hade bott. Det var mycket tårar, mycket hat, en oförståelse för vad som skulle hända till följande. Vissa experter sa att det skulle vara över snart. Andra att kriget skulle pågå i flera år. Förhandlingar, bombningar, dödsfall, våldtäkter och mord på kvinnor och barn i Buche och Irpin. På Krim sa folk att det var fejk, att Ukraina hittade på det för att smutskasta Ryssland inför den västerländska världen. Vi stannade kvar på Krim i en månad efter att kriget hade brutit ut. Det var från början klart att vi skulle lämna halvön. Men vi visste inte vart vi skulle åka. Att stanna kvar på Krim med vår tydliga hållning mot Ryssland och med vårt stöd för Ukraina blev farligt. Och att låtsas att ingenting hände var omöjligt den här gången. Jag minns hur mamma och jag gjorde ett hjärta i den ukrainska flaggarnas färger och hängde det på bilens fönster. Mamma fick ofta fråga om hon inte var rädd för att bilen skulle vandaliseras. Ibland blev hon imparkerad så att hon kunde inte köra därifrån. Men vad mer kunde vi göra för att uttrycka vår åsikt när vi befann oss på Krim? Det var minst om vi kunde göra. Vi förberedde oss för flytten i en månad, samlade ihop dokumenter och packade våra saker. Jag hade alltid vetat att jag skulle lämna Krim, att jag skulle bo utomlands, studera i Europa och resa runt i världen. Men när man går från att vara en potentiell emigrant till att bli flykting på grund av ett krig, känns det annorlunda. Nästan allt var klart för flytten, men vart? Vi kunde inte åka till min pappa i Nya Zeeland eftersom vi inte hade visum. Att åka till Ukraina var farligt. Polen var överfullt. Min pappa hade en kollega här i Finland från sitt tidigare jobb som gick med på att hjälpa oss med dokumenterna när vi anlände. Men han kunde inte ta emot oss eftersom han hade redan en annan ukrainsk familj boende hos sig. Däremot erbjöd han oss en veckas tillfälle boende hos hans frus syster Ivanda medan vi letade efter ett eget hem. Vi bestämde oss för att börja leta boende i förväg, redan medan vi fortfarande var på Krim. Jag skrev i en Facebookgrupp för ukrainare i Finland och bad om råd om hur man hittar boende för två vuxna kvinnor, ett 6-årigt barn och en hund. Jag fick många arga kommentarer. Folk var upprörda. De kom från ukrainska städer som inte längre finns kvar. Bombade till ruiner. Och vi kom från Krim som ansågs ha stöd annekteringen. Jag förstod reaktionen. Men till slut hittade jag en annan grupp. Lokala hjälper ukrainska flyktingar med husdjur. Tack vare min hund Ciri, en röd tax, förändrades mitt liv helt. Jag skrev ett inlägg i den och beskrev vår situation. 10 minuter senare fick jag ett meddelande från Mikaela Romanchuk, en kvinna från Sipo som också hade samma hundras, precis som jag, att vi kan komma och bo hos hennes familj. En enorm känsla av tacksamhet fyllde mig, men samtidigt kunde jag inte skaka av mig känsla av att jag var inte helt ärlig med Mika. Så jag skrev till henne och förklarade att vi lämnade Krim, en ockuperad region, där det inte fanns något direkt krigsskjut, inga bombade städer och inga människor som dör. I svar fick jag ett meddelande. Det spelar ingen roll, för Krim är Ukraina. Det betyder oerhört mycket för mig och vi begav oss till Finland. Mamma, jag, min bror Kirjen, vår hund Siri, två resväskor bara med varma kläder. I min föreställning fanns det ingen sommar i Finland och en ryggsäck per man. Vi var på väg i nästan 3 dygn, 2 dagar på buss. Gränspassagen mellan Ryssland och Europa, en natt i Polen och sedan flyget till Finland. Jag minns den känslan när vi vaknade på bussen på väg mot centralstation i Warszawa. Överallt vejade blågula flaggor, en symbol för stödet till Ukraina. Det kändes som om vi efter Krim hamnat i en annan verklighet, än där människor verkligen stöder Ukraina. Jag minns mammans ögon fyllda av tårar. Den första veckan i Finland i mars 2022 bodde vi i Vanda. Under den veckan i Vanda försvann känslan av misstro och den irrationella rädslan för polisen på gatorna. Nu kunde jag säga vad jag verkligen tänker om Ryssland, kriget och den stöd jag fick från människorna omkring mig. Generellt sett kände jag ro och trygghet inför morgondagen. Efter den vecka kände jag att jag vill stanna här. Den 9 april 2022 kom Mikaela och hämtade oss och vi flyttade till Sibbo, där jag fortfarande bor. Då visste jag ännu inte att jag skulle tala svenska och komma in på Arkada för att studera till fysioterapeut. Att min lillebror skulle gå en svenskspråkig skola. Att jag skulle bo i den vackraste by och ha de bästa grannarna. Att min mamma och jag skulle arbeta tillsammans på ett äldreboende. Och att jag skulle få en utökad familj som skulle ta emot mig och älska mig som en av sin egna. Den första veckan visste jag inte det, men nu, 3 år senare, vet jag det. Jag vet att hemska saker händer varje dag, men för att citera Albus Dumbledore från Harry Potter: "Happiness can be found even in the darkest of times." if one only remembered to turn on the light. Livet är grymt, men samtidigt vakert. Världen har blivit galen. Politiker bestämmer över vanliga människors öden och hänsynslösa leders galna ambitioner kräver människoliv. Vi lever i en mycket svår tid och just nu provas vi. Vilka är vi egentligen? Är vi godhjärtade, modiga, tacksamma, initiativrika? Är vi redo att hjälpa andra? Kriget och flytten till Finland har visat mig att det finns hat i världen, men också kärlek. Att det finns ondska, men också godhet. Vår värld är en ständig kontrast mellan svart och vit, ljus och mörker. Under dessa 3 år har jag lärt mig att det är väldigt lätt att återvända till mörkret. Att vara arg och hata är mycket enklare än att hjälpa andra. Det är lättare att gå förbi någon som behöver stöd. Men det är så viktigt att trots personliga svårigheter hitta styrkan att göra gott och hjälpa andra. När jag tänker på framtiden dyker en fråga ofta upp. Kommer det ens att finnas någon framtid? Kommer mina barn att få leva i en värld utan krig? Kommer de att få se en värld där människor respekterar varandra, där mänsklig liv verkligen har ett värde? Jag har inga svar på dessa frågor och jag kan inte förändra hela världen, men jag kan påverka dem genom mina handlingar. Och det är det jag väljer att göra. Jag heter Kirsi Karun och jag har varit din sommarpratare idag.
Dagens sommarpratare var Kirsi Karun från Ukraina som studerar fysioterapi i Finland. Redaktör Jeanette Björkqvist. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.